Vad blir följden av desinformationskampanjer i lokalsamhället? Supervalåret 2024 är i full gång och länder med hälften av världens befolkning går nu till valurnorna. Här i Helsingborg ska vi rösta i EU-valet och även här kommer vi att utsättas för påverkansförsök. Jag heter Heidi Avellan och leder samtalet som den här podden bygger på. Det är sensamtal som Campus Helsingborg vid Lunds universitet och Helsingborgs Dagblad ordnar 4 gånger per år inför publik med forskare och branschfolk. Hela den här säsongen har fokus på desinformation och påverkanskampanjer. Själva samtalet går att höra i de 2 föregående avsnitten och nu följer intervjuer med 2 av paneldeltagarna. Först ut är Jonas Berg som är säkerhetschef i Helsingborgs stad. Han talar om konsekvenserna av de här kampanjerna mot samhället och hur man bevarar ett förtroende och bygger upp det när det fallerar. Intervjun är gjord av Otti Marusarc från Brosk.
Vi är ju här idag för att främst prata om desinformation och påverkanskampanjer.
Just det.
Så jag tänkte kolla, hur ser hotet ut i Helsingborg?
Då vill jag, definiera det på påverkanskampanjer som att det är systematiska angrepp från framförallt från främmande makt, men möjligen även då från organisationer som bedriver terrorism. Ja. Hittills upplever vi inte att Helsingborgs stad har blivit angripen som ett specifikt uttalat enskilt mål, utan att vi har drabbats av angrepp mot Sverige. Till exempel LVU-kampanjen 2022 tror jag det var. Och ja, generella dataintrång som har skett nationellt då, alltså hos leverantörer och så vidare då, som i viss mån har utgjort en risk för oss.
Om vi stannar i LVU-kampanjen, det var ju en desinformationskampanj om att Socialstyrelsen kidnappade muslimska barn.
Just det.
Och i panelsamtalet så säger du där att ert förtroende minskade efter det här, men att ni sedan lyckades bygga upp det. Hur kunde ni se att förtroendet blev återuppbyggt?
Det här är ju bedömningar som görs av den personalen som jobbar liksom kundnära i kontakten med invånarna som berörs av den här verksamheten. Det är ju där vi får den information ifrån. Och det är deras bedömning då att det först...
Men hur mäter man då det?
Ja, det mäter man inte. Inte i siffror. Nej. Det kan inte mäta i siffror. Utan det här är ju en bedömning liksom utifrån vad som dyker upp i samtal och vilka frågor man får och vilka svar man får.
Så någonstans en känsla av...
Ja, en kvalitativ mätning skulle man kunna kalla det.
Mm. Ja, men hur mycket litar ni på den?
Det är en aspekt som vi har med i vår sammanlagda bedömning, att vi får den här informationen från våra medarbetare. Sen hur mycket vi litar på den, det varierar ju. Mm. Det är inte så lätt att svara på det.
Och då är det i samtal som görs på stan eller frågor som kommer in. Hur görs den här bedömningen?
Ja, men det är som jag sa innan. Det är ju när det här handlar ju om människor som är i kontakt med socialförvaltningen i olika typer av frågor. Och där möter man ju människor. Och det är där man får en känsla av hur mycket av det som dyker upp, alltså nämndes i LVU-kampanjen, återberättas av människor man möter och vad är deras perspektiv på det. Så föreställer jag mig att det går till, men det är ju som sagt inte jag som själv har mött de här människorna. Mm.
Ser du några andra konsekvenser av LVU-kampanjen?
Den här LVU-kampanjens syfte är ju inte egentligen till att göra det svårare för socialförvaltningen att genomföra sitt arbete, utan den syftar är ju mest troligt till att öka klyftorna internt i Sverige för att försvaga oss internt. Mycket tyder ju på att det här är en kampanj som har sitt ursprung, eller att det finns intressenter i den här kampanjen i Ryssland.
Mm, du säger att skapa ett vi och dem. Kan det finnas andra intressen från till exempel främmande makt eller organisation för en desinformationskampanj?
Ja, men det kan det säkert. Men den stora vinsten är att skapa en vi och dem helt enkelt. Att minska tilliten till offentliga institutioner.
Hur bygger man då upp ett förtroende mot invånarna, till exempel här i Helsingborg? Att kunna lita på att man är trygg i sin stad, att det är säkert, att det kanske är motståndskraftigt om det skulle komma en kampanj eller...
Ja, men det handlar om att skapa, att vara transparenta och skapa delaktighet i offentliga institutioners processer. Och det är viktigt liksom också att ha kontakt med olika målgrupper så man verkligen får en känsla för deras behov och förutsättningar så att man kan möta det som offentlig institution, vare sig man är Helsingborgs stad eller polismyndigheten eller Försäkringskassan. Det gäller att vi känner människorna där ute och vet deras behov. Det är det, och det bygger ju tillit när de känner att vi förstår dem och jobbar för. Och vi kan inte lyckas möta dem fullt ut, men vi jobbar för det och de litar på det liksom.
Och hur når ni ut då?
Ja, det handlar om att finnas där ute rent fysiskt, men det handlar också om att bedriva våra egna kampanjer för att skapa den här tilliten. Informationskampanjer, vi, till exempel vid den här LVU-kampanjen så tog vi fram ett eget material, ett informationsmaterial innehållande en stor mängd talepunkter då, som vi kunde använda i mötena med medborgare som kanske indikerar att de var påverkade eller berörda av den här kampanjen då.
Och vad typ stod i det här materialet?
Jag kan inte detaljerna i det. Jag var inte med att ta fram den. Men det handlar ju om att utgå från fakta. Att det handlar om att vara transparent med hur vår verksamhet ser ut. Och ingen verksamhet är felfri. Alla verksamheter behöver utvecklas eftersom förutsättningarna i samhället förändras. Vi Sverige ser ju inte ut som det gjorde för 10 år sedan. Det är väldigt mycket människor i Sverige nu som har helt andra behov än vad offentliga institutioner kanske var anpassade för 10-15 år sedan. Och det behöver vi ju läsa in och anpassa oss efter. Det är ingen tvekan om det. Så att det är transparens som gäller hela vägen. Sen är det ju i sakens natur ju att vill du bygga en påverkanskampanj så alltså du letar ju verkligen upp. Var finns sårbarheterna?
Jag tror det är den svagaste länken där.
Det är ju konflikter mellan olika grupper till exempel. Mm. Eller ja, ofta behov som inte blir tillfredsställda och som man sen kan förstärka då kommunikativt med hjälp av sociala medier eller ryktespridning eller plantering av information på olika sätt. Då.
Idag pumpas vi av otroligt mycket information. De som vill komma ut med desinformation blir allt duktigare på att förklä sitt budskap antingen som någonting vi ska tro på eller bara pumpar på. Och ja, där undrar jag, finns det ett visst mått av sanning i allt ändå, tror du?
Ja, men det är ju beforskat ju att det bästa sättet att övertyga någon är att bygga en lögn på någonting som i grunden kan bekräftas och är faktabaserat. Då. Så att det är ju så är det ju såklart. Ju. Ja, men det är ju som jag sa på panelsamtalet också att det vi kallar påverkanskampanjer, det kan också kallas ett annat begrepp för det är psykologiska operationer. Där pratar man ju om tre olika huvudtyper av psykologiska operationer. Vita, där det är helt sann information från en helt sann avsändare. Grå psykologiska operationer som är falsk information från en sann avsändare. Och sen svarta psykologiska operationer som är falsk information från en falsk avsändare.
Vilken skulle du säga är farligast?
Ja, men rätt utnyttjat så kan nog alla vara lika farliga. För jag menar, tittar vi på opinionsbildning eller marknadsföring som alla företag och alla organisationer sysslar med opinionsbildning och marknadsföring. Det är samma sak. Det är exakt samma principer man använder för att övertyga folk och påverka folks attityd och beteenden. Så det är bara olika namn på samma fenomen. Jag tror vi jobbar alla med sådana här saker fast med olika syften. Och det är det som är den springande punkten. Vad är syftet bakom?
Hur blir man då motståndskraftig mot sådana här kampanjer?
Ja, men dels är det ju som nu att lyssnar man på den här podden och hör hur principerna finns överallt runt omkring oss, då blir man kanske lite mer förutsatt att man har ett sunt förhållningssätt till detta då och inte blir paranoid. Ju.
Och hur pratar man med den personen som blir paranoid?
Ja, det är en helt annan podd för det. Sen måste man ju som invånare ha ett visst mått av tilliten då. Det går ju inte att misstro allting utan det handlar om att hålla sig informerad helt enkelt. Att vara utbildad, att följa nyhetsrapportering och ha en grundbas av allt man har lärt sig i livet.
Men har man en chans att övertyga någon som redan har bestämt sig?
Ja, men det har man i en diskussion bara så här som dyker upp vid ett bord. Så är kanske chanserna inte så stora. Men någonstans vilar ju en persons åsikt och det vill säga attityder och beteende på vilka värderingar man har. Det visar ju liksom forskningen om människan att värderingar det är ju lite av det sista vi släpper. Så mycket av vårt beteende och våra attityder bygger ju på våra värderingar. Så har man inte en ambition att ändra på en persons värderingar utan bara på deras attityder och beteenden. Det är absolut görbart ju. Det är fullt möjligt.
Men jag tänker, ni har ju ändå något form av ansvar. Vi var lite inne på det förut också, men att nå ut till en bred målgrupp. Mm. Har man någon gång i åtanke de som inte vill lyssna eller de som inte är intresserade av att ta del av er information?
Jo, men vi i vårt arbete då med att driva trygghetsfrågan så har vi absolut identifierat att det finns vissa grupper, vissa målgrupper som är extra svåra att nå. Till exempel de som inte pratar svenska, inte kan läsa och som inte har för vana kanske att ta till sig de kanaler som vi använder för att skicka ut Helsingborgs stads budskap i. Så det jobbar vi lite med. Kan vi skapa kanaler, kan vi få tillgång till kanaler där de hämtar sin information för att vi ska kunna sprida vår information där? Det gör vi absolut.
Möter du en oro för påverkanskampanjer?
Nej.
Säkerhetspolisen skrev i augusti förra året att risken för påverkanskampanjer hade ökat. Tror du risken fortfarande är stor?
Absolut. Det är den. Den ryska militära doktrinen är ju den att man vill stanna i ett gråzonsläge så länge det bara går. Så att motparten, den man angriper då, inte mobiliserar sin fulla liksom, försvarskapacitet utan att man söndrar och härskar lite i mellanrummet där utan att det kanske blir så tydligt att det är de som är inblandade. Så att det, och där är vi i det läget. Vi är i ett gråzonsläge nu. Det har ju Försvarsmakten och Säpo varit tydliga med sedan långt tillbaka. Så vi är inne i en fas som inte kommer att bli mindre utan tvärtom. Det här säger ju både Försvarsmakten och Säkerhetspolisen att det här är ett fenomen som vi kommer att få se under lång tid framöver.
Det är ju verkligen en dystopisk tanke på något sätt att i våra public service-kanaler att det skulle börja pumpas ut en annan typ av information, kanske med deepfakes och AI-uppläsare som liknar våra nyhetsuppläsare och ankare som vi har. Men vad gör man då om det här läget skulle komma?
Ja, men det är precis som du säger, det är en skrämmande tanke. Jag tror ingen har riktigt lösningen på det. Det här fenomenet har ju funnits länge. Går man tillbaka till andra världskriget så skapar ju de allierade fejkade tyska radiokanaler. Så det här är inget nytt, det är bara liksom verktyg som nya tekniska verktyg. Krigslisten har ju funnits sedan, jag menar, Genghis Khan och säkert innan dess också. Så att det här är samma metoder som bara har fått nya tekniska möjligheter och folk faller för detta. Det är också naturligt, det är inte konstigt utan en del, ganska många lyckas med detta.
Sen vet jag inte om du kommer vilja erkänna, men har du själv någon gång blivit lurad eller gått på en falsk kampanj?
Jag utgår från att jag har blivit det. Men jag har inte upptäckt att jag har blivit det i så fall.
Vad får dig att tro att du, eller att du utgår från att du har blivit det?
Ja, men det är ju för min insyn i hur man jobbar med sådana här principer, att hur effektiva de kan vara och hur snabbt jag ibland bläddrar igenom nyheterna och i efterhand känner att det där hade jag kanske skulle ha gjort en bakgrundskontroll ändå, för jag känner mig lite orolig för att det kanske inte stämde. Så att jag utgår från att någon säkert har lyckats lura mig vid något tillfälle.
Och vi har haft flera händelser under det senaste året som har bidragit till en känsla av en otrygg värld, men också ett otryggt Sverige. Hur jobbar du med en befolkning som är orolig?
Ja, men om vi börjar med trygghetsfrågan så är vi ju i ett helt unikt läge i Sverige idag där vi har en otrolig paradox. Mellan att vi å ena sidan har en minskad brottslighet ungdomsgenerationen nu var den generation ända sedan efter andra världskriget som var den lugnaste. Man söp minst, man knarkar minst, man begick minst brott. Och det är ju inte den bilden vi tänker när vi tittar på ungdomar idag. Och vi ser också att många brott helt håller på att försvinna. 2023 begicks det inte ett enda bankrån. Och vi ser hur rån mot butiker blir färre och färre. Och det går inte att stjäla bilar längre. Det blir också mer ovanligt. Och vi ser hur bostadsinbrott minskar. Så paradoxen är ju det. Hur pratar vi om de sakerna när man samtidigt läser i tidningen varje dag om att det har under natten sprängts en bomb och någon har blivit skjuten i benet och det eldas polisbilar i Norrköping? Hur pratar vi om de här två sakerna samtidigt? Och det är självklart ju människan funkar så att man blir ju mer påverkad av det man upplever som hotfullt och man blir rädd för än det som funkar och inte är ett problem.
Vad är din största utmaning nu då?
Min största utmaning i det här, det är ju att angripa den här paradoxen ju, som till viss del utnyttjas av främmande makt också. Där det har blivit många sätt tryggare att leva i Sverige, men där det finns då faktiskt händelser och fakta som ger en känsla av att det är otryggare än någonsin. Det är min största utmaning.
Och hur ska du göra det?
Ja, jag måste ju utgå från fakta och börja där. Men sen måste jag också ta hänsyn till hur människor upplever och hur människor fungerar. Det går inte bara, som jag sa innan, att komma dragandes med fakta, utan man måste lära känna människan på andra sidan och den personens behov. Det är det viktiga för att nå fram.
Det var Jonas Berg, säkerhetschef i Helsingborgs stad, intervjuad av Otti Marusarch från Brosk. Nästa avsnitt, som kommer nästa torsdag, blir en intervju med Ann Lagerkrantz, vice vd på SVT. Och nästa torsdag, den 4 april, är det också ett extra insatt panelsamtal i HBG Live. Då är ämnet stadsutveckling i Helsingborg med en ny stadsplan för södra staden år 2050. Det samtalet leder Magnus Adenskog från Campus Helsingborg. Varmt välkomna att anmäla er på sajten för HBG Live. Jag heter Heidi Avelan. Tack för att du lyssnar.
Den här podcasten produceras av Brand Studio, en del av Bonnier News, i samarbete med Brosk Produktion.